Jag är omringad hela tiden av tårtor, bullar, croissanger. Och det är klart att ibland så är man även på jobb. Ja, men det är ju så.
Det är så rolig bild. Jag är omringad av tårtor, croissanger, bullar. Man bara ser.
Ja, men när du kommer in på morgonen så är det liksom bara en massa gott runt omkring dig hela tiden.
Brevé Bromé denna gång. Konditorn och Mr. Cake himself, Roy Fares. Om både sig själv och meningen med svenska fika.
Alltså fika för mig, det är mycket umgås, äta något gott, njuta, samtala. Det är ju det handlar om, att mötas.
Dessutom så letar jag och Jesper efter hemligheter.
Ja, jag smygröker. Jag röker på arbetstid.
Varmt välkomna. Roy Fares och hans glittrande ögon får både män och kvinnor att falla pladask. Men förgäves, för han är sambo sedan flera år. Han gillar att ta etablerade recept och begrepp inom bageri och konditori och göra det med en egen touch. Gärna med lite extra allt, till exempel kakklassiken 7 sorters kakor som blev till delicious i Roy Fares tappning. Han har nyligen invigt Mr. Cake 2 i Göteborg. Och han har större planer än så för sina kaféer som han driver ihop med Mattias Ljungberg som precis som han själv jobbat på Tössebageriet. Roy Fares resa startade i Libanon och via Örebro så hamnade han till slut i Stockholm. Han har skrivit flera böcker, lagat efterrätter igår kväll och varit domare i Kanal 5s Dessertmästarna. Han har också varit på resande fot i USA med egna programmet United Cakes of America. Att hamna i Sverige som sexåring. Hur var det? Och att växa upp med föräldrar som lämnat allt för att börja om någon annanstans. Hur var det? Roy Fares tackar sina föräldrar för det liv och de möjligheter som han fått. Och jag är glad att han vill komma förbi för ett samtal om identitet, drömmar, kärlek och framtid. Roy Fares, välkommen bredvid Bromé.
Tack så hemskt mycket.
Nu har Mr. Cake startat också i Göteborg. Hur har det varit att starta på en annan plats än Stockholm?
Ja, men det har varit rätt omtumlande eftersom jag är control freak och det är väldigt svårt att hålla koll på någonting i en annan stad. Så för mig är det här samtidigt just nu en utveckling, personlig utveckling, att lära mig att kunna släppa taget lite grann.
På vilket sätt märker man att du är kontrollmänniska?
Ja, men när jag kommer in på jobbet, så här, sätta stolarna rakt, belysningen ska vara exakt rätt, volymen rätt, vagnen ska vara si. Och, ja, men jag gillar liksom att känna att så nu har jag skapat den perfekta miljön.
Ja. Hur funkar du? Alltså, om du blir orolig för någonting eller mår dåligt, bakar du då?
Ja, men jag är ju... Alltså, utåt sett kanske jag utstrålar en jättesjälvsäkerhet och sådär. Men sen är det ju liksom, jag har ju otrolig prestationsångest hela tiden. Ibland kan man tycka, kan jag känna liksom att, ja men folk lyfter upp en till skyarna. Man blir någon slags bakgud och ibland kan jag bara ligga och tänka hemma så här bara, gud, tänk om alla bara... Det här är fake liksom. När ska fasaden fallera? Ja, men du vet att man bygger upp så himla mycket för sig själv.
Och jag vet att du har fått den här frågan 1000 gånger. Mm. Hur kan du vara så vältränad och smal när du har så mycket kakor omkring dig hela tiden?
Då ska jag berätta det för dig.
Ja, tack ska du ha.
För 10:e gången är det. Nej, men alltså för mig är ju också hälsa en väldigt stor del och ett stort intresse. Jag älskar att träna, äta hälsosam mat. Men jag äter också bullar och jag äter kakor och jag håller inte på med en massa dieter. Och för mig är ändå så här, njutning är ju, man glömmer ju bort att njutning är ju en del av hälsan också.
Hur många gånger tränar du i veckan?
Ja, men jag tränar nog 5 dagar i veckan skulle jag nog vilja säga.
Men du måste ju ändå alltid ha varit bekväm i din kropp, eller?
Nej, alltså det har jag verkligen inte varit. Alltså jag egentligen fram tills jag var 25 så har jag alltid varit lite mullig och jag har alltid varit den mulligaste och gulligaste i familjen. Och jag är som min mamma, vi är otroligt matglada och bara vi tittar på en bulle så har den hoppat in i våra kroppar.
Varför jag tänkte att du ändå måste ha ett hyfsat självförtroende var att du har ju varit go-go-dansare.
Ja.
Ja, då måste man väl ändå vara ganska trygg i sig själv. Jag vet inte, hade du mer än
jag skulle
badbyxor
vilja säga,
på dig? Eller?
Ja, men badbyxor har man ju på sig, ja. Och sen shorts ibland. Och, men jag skulle nog vilja säga att jag var mycket mer självsäker förr i tiden när jag var lite yngre, även om jag inte är så gammal nu. Nu kanske jag är mer eftertänksam.
Men hur gammal var du då när du stod och dansade?
Nej, men var jag typ kanske 20, ja. Typ 22, något sånt.
Ja, då måste du antingen ha varit hur snygg som helst eller vara väldigt bra på att dansa.
Ja, det var en kombo skulle jag nog säga. Nej då. Men alltså, sen är jag ju så här, jag är ju väldigt, jag tycker så här, livet blir så himla tråkigt om man bara rutar in sig i vad man får göra, utan jag har underklädesmodellat, jag har haft en billboard i San Diego, jag vet vad som krävs för att få fram de där magrutorna, jag har go-go dansat, jag har gjort en massa galna grejer, och det är någonstans berikar ens liv att våga prova nya saker och kasta sig ut liksom.
Får jag ställa en jätteprivat fråga?
Ja.
För jag har alltid undrat det med just underklädesmodeller, killar.
Mm. Nej, man stoppar inte in någonting där.
Jag behöver inte ställa frågan, vad skönt.
Det är väldigt lätt att photoshoppa.
Har de gjort det då? Nej.
Nej, det behövde man inte.
Nej, det var det jag visste du skulle säga.
Men jag frågade den frågan också. Men det är, alltså det oftast stoppar man ju in någonting för att kalsongmodellen ska liksom bli rätt.
Du, när du var 15 år så läste jag att du beskrev dig själv som ganska strulig.
Mm.
På vilket sätt och varför?
Jag är väldigt fascinerad av människor som kan sitta ner och plugga och läsa och verkligen ta in information. Det är min sämsta sida. Jag har inte riktigt tålamodet. Jag har någonstans lärt mig att jag är nog mer en praktiker än en teoretiker. Jag tror när man är i så här gymnasiet eller högstadiet så ser ju alla lärare bara, åh gud, det här är en busunge liksom. Och jag kanske hade svårt att fokusera på rätt saker, och jag tror också att jag hade med lite osäkerhet med mig själv, vem jag är. Visste inte riktigt, om jag gillade tjejer eller killar, eller om folk visste om det här, eller vad skulle hända. Men du vet, bara osäker tonåring. Alltså, det är ett helvete att vara tonåring, om alltså uttrycka sig så. För att man är fortfarande ett barn. Men ändå i samhället anses man nästan vara vuxen.
Bodde du i Örebro då när det här?
Ja, men exakt. Mm. Så jag är uppvuxen i Örebro och flyttade direkt därifrån när jag tog studenten 2003.
Var det för litet i Örebro eller varför flyttade du?
Örebro är ju en mysig och fin stad, men jag har nog aldrig känt mig riktigt så hemma. Stockholm var ju den liksom rätta staden för mig att komma till. Också ett sätt kanske att känna lite frihet till att kunna kanske vara sig själv.
När du säger vara dig själv, pratar du om din sexualitet då?
Ja, men absolut. Det tror jag verkligen. Att man är så himla ung och det är så himla mycket grejer som händer med en i både kroppen och i huvudet och framtiden, vad ska hända. Och
men hade du någon att prata med om det där då? När du hade de funderingarna i Örebro där när du var 15, killar eller tjejer? Och hela det?
Nej, inte jättemånga. Jag hade mina bästa kompisar, typ Jenny och Pontus och Nedjad, som visste om det. Men samtidigt, jag var nog inte ens säker på mig själv. Tänkte kanske att det här kanske är en grej bara eller någonting så. Så att oftast är det mycket med att bearbeta sig själv. Att komma till en acceptans med vem man är.
När kände du att du hade gjort det?
Jag kanske var, ja, vad kunde jag varit, men typ vid 26-27, då kände jag lite så här att nej, det här är jag kan inte ändra på det. Och någonstans då blir det ju också så här, man får acceptera vissa saker, att det kanske inte blir som man har tänkt sig. Det kanske inte blir det här stora feta syrianska bröllopet, kanske inte blir så som mina föräldrar ville ha och se liksom sitt barn gifta sig och i deras värld, just med kulturen. Så att jag tror så här, för mig har det inte bara handlat om mig personligen, det har handlat också mycket om att inte svika mina föräldrar. Vilket idag, det är världens bästa föräldrar. Jag är så stolt av mina föräldrar och älskar dem ja, mest av allt. Bara för att de är de de är. Men någonstans så är det ändå så här, det är ju inget barn som vill ändå svika sina föräldrar så.
Nej.
Det är jättekonstigt.
Nej, jag tycker inte det är så konstigt. Nej. Faktiskt. Jag tycker inte det är konstigt alls. Jag förstår precis vad du menar när du säger att man måste lära sig acceptera sig själv. Mm. Jag har också gjort den resan och jag är inte säker på att jag är klar där än.
Jag har inget behov egentligen av att prata om det, för att jag tror så här, ska liksom det vara någonting, alltså normaliserat, då måste vi sluta med att få det att vara någonting speciellt. Utan vem man är, det är man. Jag frågar ju aldrig en kompis, när kom du som straight? Eller när kände du att du var straight? Utan vi är människor, punkt.
Däremot så tror jag att man kan prata om det för att hjälpa andra som kanske
absolut
inte har nått lika långt eller kommit lika långt. Jag vet inte, hur länge väntade du med att berätta för dina föräldrar?
Nej, men jag berättade för dem när jag var 28. Så för mig tog det väldigt lång tid. Och jag håller med, absolut. Jag tycker så här, har man en röst och en plattform så kan man absolut hjälpa och stötta andra som är i samma situation. Men sen är det så här, jag vill inte bara bygga mitt liv runt det och kretsa runt det, för att det har ingenting egentligen med vem jag är så, och att jag bakar sämre eller bättre eller hur jag är som. Det blir ibland bara så här liksom att man gör, det ska bli så stor grej utav det.
Just nu är det bara en del
ja,
av dig.
Ja.
För att jag vill veta mer om dig. Jag är lite fundersam då, när du berättade för dina föräldrar, vad sa de?
Ja, men det var ju en liten situation där. Jag hade ju haft ett förhållande i USA i över 3 år nästan. Och vid sidan av det här så hela mitt liv var ju, alltså för mina föräldrar, en hemlighet. Man ljuger väldigt mycket, man hittar på en massa saker. Och det är väl mycket det jag känner att lite så här, jag ångrar att det finns vissa stunder jag inte kunde dela med till dem, liksom att liksom, här är jag och mina föräldrar har ingen aning om vem jag är, utan jag bara sitter och ljuger och målar upp någon bild utav vem deras son är. Och efter det där, som när jag flyttade till USA, så gjorde vi slut efter 1,5 vecka. Så det gick väldigt fort och då rasade ju hela min värld. Alla drömmar och hela förhållandet. Och då hamnade jag i en situation, det var bara liksom ett vägskäl. Liksom, eller var liksom att antingen berättar jag och så får jag bara ta det som det kommer. Eller så liksom, det kommer inte funka liksom, för att jag var ändå så pass heartbroken, jag var i en sån position i livet, jag hade ingen lägenhet, jag bodde på en soffa hos 2 kompisar, hade inget jobb, och mitt i det här också har jag vunnit årets konditor, har varit på SVT, släppt min första bok, höll på att släppa United States of Cakes, så att mitt i det här utåt sett så bara, det går så himla bra, men rent personligt så var det en ren katastrof. Så jag kommer ihåg det så himla tydligt att det var november, min kompis hämtade mig från flygplatsen, jag var helt förstörd. Suttit på en flight i 16 timmar, ingen att prata med. Och du vet, panikattack efter panikattack, ja men du vet när man är bara så här ledsen och bara behöver egentligen stöttning och har ingen aning om vad som ska hända nu. Så kom jag hem och satte mig på soffan där och säger min kompis så här, du, jag måste verkligen gå till jobbet. Och där sitter jag liksom i Vasastan i en det värsta tänkbara vädret som Stockholm kan erbjuda av Sverige. Och så bara kände jag så här, nej, det kan inte bli värre. Så då ringde jag mina föräldrar, eller jag ringde min mamma, och så sa jag bara till henne att så här är det, jag gillar killar. Och det här och det här har hänt, och då så sa hon på arabiska, du har dödat mig. Och sen bara klick.
Så det kunde bli värre?
Ja, tydligen. Men jag kände så här att...
Nej, men vad känner du i det ögonblicket då? Du har dödat mig, klick.
Ja, men det är också så här, mellanöstern morsor, de är så dramatiska. Men samtidigt så tänkte jag så här, jag ska inte hetsa på. När hon la på så satte jag mig och försökte reflektera över vad hon menar. Och jag tror bara så att lika mycket som min dröm om USA och förhållandet och vad jag hade lagt upp i mitt huvud dog, så dog det en del i hennes drömmar och tankar. Och jag tror någonstans att liksom, det är också ibland med att kanske berätta för någon, att våga acceptera reaktionen. För att vi är olika, vi reagerar olika, vi har olika drömmar. Och för henne då, för min mamma, så blev det i alla fall då en dröm som bara kraschade helt. Och då måste man någonstans ge en rum. Vi pratade inte på typ 3 veckor. Bara liksom få smälta det, och sen så ringde hon mig. Jag visste att hon skulle ringa, men för att min mamma, hon kan inte leva utan mig. Men och sen så, ja, så efter 3 veckor så började vi prata, och jag tror mycket också att jag inte liksom bara, ni är dumma huvud, ni fattar ingenting, utan det var så här, nej, låta dem få smälta det, låta dem få sin tid. Jag sa till dem, eller liksom efter 3 veckor när hon ringde, sa jag, fråga vad ni vill, jag är öppen att svara. Alltså istället vara med och berätta och få dem att förstå, än att liksom dumförklara och vara aggressiv och defensiv. Sen är det ju så här, det kan ju bära eller brista liksom. Och det är olika från fall till fall, och jag tycker det är fruktansvärt sorgligt med människor som klipper kontakten med sina anhöriga på grund av att man är homosexuell eller vad man är.
Alltså det händer ju. Det är många straighta människor som inte vet att det faktiskt kan vara så.
Ja, ja,
det att föräldrar bryter med sina barn.
Ja, och för mig är det är helt sinnessjukt. Alltså hur kan man på grund av en sån sak vilja liksom klippa bort en person helt från livet? För att vi människor är inprintade i någon slags vad som är rätt eller fel. Det, för mig är det helt... ja.
Men vilken dröm var det som dog för henne då? Var det drömmen om det här stora bröllopet? Eller?
Jo, men jag har alltid varit... vi har haft en väldigt speciell relation, jag och min mamma. Och varit väldigt nära varandra hela tiden. Jag har alltid följt med henne och shoppat. Och jag har alltid varit med och hjälpt till att välja klänningar. Och vad hon ska ha i håret när hon ska på bröllop. Och jag bara sa till henne, men redan där tänkte du inte till liksom. Ja. Men så att jag har ju alltid mer haft en bra relation med min mamma, just för att jag funnits där och vi har delat samma intressen, tänkte jag säga. Inte med klänningarna, men...
Men hade hon en sån här dröm om ett jättebröllop? Är det så?
Jo, men det är klart.
Och barnbarn? Och...
Ja, men absolut. Mm. Det är ingenting som inte funkar nu, men det är bara på ett annat sätt om man nu skulle vilja ha barn.
När du började prata om det här så sa du det är en annan kultur också.
Jo, men jag är ju från Mellanöstern. Och det är klart att det är fortfarande en helt annan kultur, krock. Och inte accepterande alls. Mellanöstern är ju fantastiskt på många sätt. Men man är ju också väldigt gammalmodig, skulle jag vilja säga, i vissa frågeställningar. Det är klart att homosexuella eller även tjejer att vara sambo eller... Ja, men skaffa barn innan man gifter sig eller allt sånt där är ju liksom lite fortfarande tabu, även om det existerar.
Men din familj, ni är kristna då? Eller?
Ja, exakt. Och jag har frågat oftast mina föräldrar just hur det var att leva i Libanon. Och Libanon har ju alltid varit en väldigt speciell plats där egentligen kristna och muslimer umgicks på ett helt naturligt sätt. Det är ju snarare idag som, det handlar inte om religion idag. Idag handlar det bara om politik. Politik och makt.
Beundrar du dina föräldrar att de tog sig till Sverige?
Jo, men det gör jag. Alltså jag kommer ihåg ändå när jag var... Det tog också mig lite... Ja, men nu i vuxen ålder att liksom ändå förstå vilken resa de har gått igenom. Det finns många gånger där jag har känt... Man känner ju utanförskap. Även om jag pratar flytande svenska och lärde mig svenska rätt snabbt. Så... blir det ju ändå så här, vi hade ju ingen sommarstuga. Jag fick aldrig åka på kollo. Jag var inne i den svenska kulturen men ändå inte. Jag kommer ihåg, jag ville vara liksom så svensk som möjligt bara för att känna mig svensk. För att alltid så stack man ut. Det var alltid, vart kommer du ifrån egentligen? Jaha, hur firar ni jul? Gör ni på något speciellt sätt? Alltså som om man är liksom från djungeln. Nej, men ibland så blir det så konstiga, alltså som barn. Det får en hela tiden att känna sig så himla speciell och annorlunda. Och jag jämförde mig jättemycket med mina svenska kompisar. Att vi inte hade diverse saker. Det gör ju också någonstans att man skäms ibland lite för sig, sin kultur, sin familj. Men idag är jag tvärtom. Alltså vad mina föräldrar har gjort är ju, alltså det är ju helt magnifikt. Och jag är så stolt och imponerad av dem. Att komma till ett helt främmande land, börja från noll, inte ha någonting. Och sen ändå bygga upp ett liv, ge en trygghet till sina barn, lära sig språket, skaffa jobb, lägenhet, och liksom få oss att ta studenten. Ja, men du vet, allt sånt där. Och det för mig, det blir liksom, nej, men det är otroligt stort. Och de har offrat så himla mycket. Jag kan inte ens föreställa mig att växa upp i sitt egna land och sen vid vuxen ålder behöva flytta till ett annat för att börja om på noll.
Varför bestämde de sig för att flytta?
Sen jag föddes 84 så har det ju varit stökigt i Libanon. Men vi flyttade ju därifrån 1990. Och det var egentligen att mina farbröder och pappas syskon redan var här. Och min farfar dog i cancer. Så pappa kom hit på begravningen. Och sen så insåg han väl att här är ändå, ja, med släkten. Och här kan barnen ändå växa upp i en trygg miljö. Och sen så var det på den vägen, och vi flydde aldrig på så sätt, utan vi åkte över till Cypern. Jag, min mamma, jag kommer ihåg det också så tydligt. Då, som sexåring, jag hade ingen aning om att nu lämnar vi för gott. Utan bara, nu ska vi åka till Cypern. Jag kommer ihåg, vi sätter oss på den här färjan. Jag har en rosa elefant som min mamma sydde till mig. Och så har jag med den och vi har klätt upp oss i våra coolaste Kalle Anka outfits. Vi var ju tre bröder och mamma älskade att klä oss likadant. Så vi såg ju, en hade orange shorts, en grön och en gula och sen Kalle Anka t-shirt.
Så knatte, fnatte och chattade. Ja, typ. Ja. Och så en rosa elefant.
Och sen en rosa elefant på det. Mm. Ja, men då kommer jag ihåg, vi går på den där färjan och hur vi bara lämnar hamnen i Beirut. Och den bara blir mindre och mindre och mindre och mindre. Och det är faktiskt det sista jag minns av Libanon. Sen var vi i Cypern i en månad. Medan min pappa fixade med alla papper och så. Och sen åkte vi från Cypern till Örebro. Mm.
När förstod du då att du inte skulle komma tillbaka till Libanon? Det där som du såg försvinna när du gick på båten?
Ja, men jag har nog aldrig fattat så, reflekterat över det. Förrän också nu senare åldern. Jag åkte tillbaka till Libanon för 3 år sedan för första gången. Jag har inte haft något intresse i Libanon. Jag har bara varit så fokuserad på Sverige, här är mitt liv. Jag är svensk och jag ville vara så svensk som möjligt. Liksom. Men nu så känner jag så här, ett absolut intresse för mitt arv, min kultur, min bakgrund. Jag tycker det berikar en mycket mer. Just också maten. Jag tycker det är härligt när vi är hemma hos min sambo Johan och hans familj. Liksom bor härligt vid havet, äter hummer och sen hem till min familj. Det är kaos, knappt inga bestick på borden. Man äter med händerna, alla pratar med mat i munnen och det är det som är livet, kontraster. Och jag önskar bara att fler kunde uppleva det.
När du var 6 då, vad är ditt första minne av Sverige då?
Jag kommer ihåg att vi hade så här, det var som en i köket, en tv-bänk. Och sen i så var det några lådor bredvid och så kunde man sitta under den där, för jag hade inga kompisar i början. Och så kommer jag ihåg att jag satt då, där under, för att jag minns så väl när jag var i Libanon, när bomber och sånt satte igång, då gick man alltid och gömde sig under borden. Och det minns jag att jag gjorde fortfarande när jag kom till Sverige. Att jag satt mycket under bord och kände mig trygg där. Så då kom jag ihåg att jag kunde sitta där och rabbla liksom för mig själv lite så här. Du, jag leka, nyckelcykel. Jag sa ju allt omvänt liksom. För att försöka liksom, hur skulle jag börja kommunicera med alla barnen som var ute på gården? Alla var blonda, Anna, Lisa, Pontus, Hampus, Andreas, så kommer jag liksom Roy. Och det var också så här, nej men det kan inte stämma, Roy. Men du ser inte ut som en Roy. Ja. Men det gick ändå väldigt fort och så fick jag lite kompisar.
Men har du känt, eftersom de gjorde den här flytten, dina föräldrar, har du känt att du har haft ett ansvar att verkligen gentemot dem då bli duktig?
Ja, men jo, men absolut. Det, även om jag nu älskar det och är väldigt passionerad över det, så tror jag någonstans det ligger i bakhuvudet hela tiden att jag vill prestera så länge de är här och få dem att känna sig att de gjorde ett rätt val och flyttat till Sverige. Och jag vet att de har offrat så himla mycket. Det är ett sätt för mig att ge tillbaka. Jag tycker någonstans ändå att gud, man blir typ tårögd.
Ja, jag ser det. Du blir rörd nu.
Nej, men mina föräldrar betyder väldigt mycket för mig och jag någonstans känner ändå att jag känner att all min framgång är deras lycka i det lilla livet de har. Kan jag vara med och skapa glädje och energi hos dem genom att göra det jag också älskar att göra, så blir ju det en väldigt härlig drivkraft. Och det är någonting hela tiden jag tar med mig, att jag gör det här inte bara för mig själv, jag gör det också för dem.
Mm. Vad jobbar de med?
Mamma jobbar som undersköterska med äldre och pappa jobbar på ett lager. Ålderdomshem, alltså det är inte, herregud vilket tufft jobb det är. Jag kan bli så imponerad ibland. Jag kommer ihåg liksom, tre söner, den ena spelar basket, den andra det är fotboll och så liksom hålla igång det och lära sig svenska, plugga till undersköterska, fixa med mat och det var tvätt och det var allt möjligt. Liksom bara, hur orkar du? Det är en riktig superwoman alltså. Mm. Mamma lärde sig svenska rätt fort. Men pappa har väl haft lite svårare, men nu kan han ju svenska såklart, men det är inte lika bra som mamma och definitivt inte som oss. Men för min pappa så är det ju att i Mellanöstern allt är byggt kring mannen. Det handlar inte om att han ska trycka ner kvinnan, utan det är ju den mannen som tar hand om hushållet. Och sen så kommer vi till Sverige, helt plötsligt så är egentligen min pappas roll helt oviktig. Han kan inte vägleda oss med språket. Rent ekonomiskt blir det också konstigt, för nu har mamma gått om och börjat jobba och ska jobba själv och han har inget jobb. Så det blir en så här odynamik i hela liksom den här strukturen från början. Mm. Och den tror jag min pappa har tyckt varit väldigt jobbig, även liksom om han är väldigt modern i sitt tänkande och sådär. Men jag tror någonstans som förälder det blir en otrolig frustration. Det är så mycket grejer, och nu som i efterhand som jag ändå så här, ja, men jag förstår min pappa varför han har varit frustrerad ibland liksom. För att alltså, från att gå och känna sig vara behövd till att helt plötsligt inte vara behövd.
Har ni kunnat prata om det?
Jo, men han är ju så envis. Han tycker nej, men han kan ju fortfarande allting. Han och mina farbröder, det är alltså, deras självförtroende tillsammans, det är som en atombomb alltså. Det spelar ingen roll om du har det på papper här, du har fel. Nej, de kan allt. Men det finns en charm med det också, om man får lära sig bara ta det med en nypa salt.
När kände du dig svensk då, för första gången?
Ja, nej men... Kommer man någonsin känna sig svensk? Det är ibland också så här, det är klart jag känner mig så här, jag bor ju i Sverige, jag är svensk medborgare, jag kan språket, jag älskar maten och här är mitt hem liksom. Men någonstans så är det också så här, ja, i folks ögon så kommer jag ju inte vara svensk, 100%.
Det är ju roligt med svenska, för att en av de finaste komplimanger man kan få av en annan svensk är du är så osvensk, Lotta.
Ja, exakt. Men jag var ju med på en sån här lista som årets svensk en gång.
Ja.
Den som var i och för sig på plats ett, det var ju drottning Silvia. Mm. Årets svensk. Ja. Nej, det var årets nysvensk till och med, tror jag den hette listan.
Mm.
Och då kände jag man, ja.
Vilken plats var du på då?
Två.
Två.
Och drottning Silvia 1.
Det är okej.
Ja, det är okej.
Ja. Ska
Ska vi ta fem snabba?
Ja. Mm.
Gräddtårta eller cake?
Cake.
Cupcakes eller muffins?
Muffins.
Va?
Ja, men jag kan tycka muffins är jättegott.
Men du är amerikanmannen.
Jo, men jag vet. Men...
Vad hände här? Det skulle vara kristyr.
Ja, men det är ju egentligen en muffin med topping på. Ja. Okej.
Okay. Efterrätt eller förrätt?
Efterrätt.
Gym eller kondis?
Gym.
Var du med på det? Kondis, konditori.
Aha, jag tror det var kondition.
Nej, gym eller kondis?
Ja, men först gym och sen kondis.
Eller tvärtom.
Ja.
Less is more eller more is more?
Ja, men det där är en fin kombination. För more is more är ibland härligt. Men less is more... Jag kan säga så här, det blev inte snabba, fem snabba nu med det här. Men det är en finess med att ha more is more, men få det att upplevas som less is more.
Men har du tagit med din pojkvän till Libanon nu?
Mm.
Ja.
Johan var med faktiskt förra sommaren. Det var kul att få visa just sitt land och sin kultur. Och just också, det blir ju så himla nära. För att här kunde ju jag ha varit.
Men kunde ni hålla varandra i handen där då?
Nej, det gör jag inte ens här. Jag tycker det är skitjobbigt att hålla hand.
Jaha, för att?
Nej, men jag tycker inte ens om det. Det spelar ingen roll om jag hade... Alltså jag fattar inte folk som går och håller hand.
Varför det?
Det är så fånigt.
Är det fånigt?
Ja, men jag tycker bara så här. Ja, så ska man gå liksom i samma takt med handen. Nej.
Ni kan ju gå och hålla om varandra då. Nej, det gör man inte heller.
Nej, men jag är inte...
Pussar man på kind?
Nej, men jag är inte sån.
Nej, hur är du då?
Ja, men oavsett om det hade varit en tjej eller en kille, det är liksom, jag är inte så liksom så här, och behöver pussas framför folk och behöver hålla hand och krama och sen om jag gör det så gör jag det, men jag är inte sån som person.
Nej.
Låter så här helt känslokall.
Nej, det gör jag inte.
Ligg där, jag ligger här. Ja, punkt.
Precis. Delar ni samma säng eller?
Nej, vi har varsitt sovrum.
Kan ni göra det? Vill du familj?
Ja, men det skulle jag nog vilja göra någon gång. Mm. Sen händer det, så händer det, men jag skulle inte heller känna att jag inte har haft eller fått det liksom, jag skulle inte sakna om det inte händer. Men jag har börjat tänkt på det. Men jag har ju syskonbarn och de är ju som mina barn. Jag dör för dem.
Hur skulle du bli eller hur är du som pappa, tror du?
Ja, hur är jag? Ja, men jag tror nog jag hade varit en rätt grym farsa alltså.
På ett bra sätt.
Ja. Mm. Alltså man måste ju kunna liksom vara ändå lite hård. Alltså, men samtidigt, alltså dalta inte min grej. Nej är ett nej. Och då sviker man inte undan. Det är ju väldigt lätt att säga när man inte har barn. Men sen när man får barn och står där kanske på ICA och har sagt nej. Och barnet skriker och vill ligga på backen och man försöker släpa med den. Då kanske man ändrar sig. Så de här orden kommer ju oftast från folk som inte har barn.
Ja. Bröllop då? Blir det något bröllop? Det är mindre troligt än barn.
Nej, men alltså, jag har sagt så, men har vi varit ihop i 15 år och why not let celebrate kärleken liksom och göra en stor fest. Men jag behöver inte liksom att det ska vara bröllop eller just det specifika ordet.
Nej. Ser du dig själv som framgångsrik?
Jo, men det får jag nog ändå säga. Och det gör jag gärna med också stolthet, för att ibland så tycker jag vi lever i en värld där man inte får liksom vara stolt över vad man har åstadkommit, utan det bara anses som skryt. Men sen så tror jag att våga vara stolt över det man har gjort men ändå behålla ödmjukheten. Och det låter klyschigt ibland när man, jag skriver på Instagram eller vart, att jag är så otroligt glad över alla människor som tycker om det jag gör, som faktiskt låter mig få jobba med det jag älskar på ett sånt sätt. Utan dem så hade inte jag varit där jag är idag liksom.
Hur stor ska du bli då, tänker du?
Nej, men vi får väl se.
Nej, vad är drömmarna liksom?
Nej, men det är klart att jag skulle jättegärna vilja ta Mr. Cake internationellt. Så en dröm vore ju absolut så här, London, Köpenhamn, New York. Vem vet.
Vad sa dina föräldrar om att du blev konditor?
Min pappa, han bara, du ska bli konditor. Ja, men för honom var det ju så här, när man kommer till Sverige, då ska man gå universitetet, du ska bli akademiker eller du ska jobba på bank. Läkare, utbildning, det är ju det viktigaste i vår kultur.
Ja.
Men jag har någonstans ändå haft en vision om vad jag vill göra. Och jag har alltid trott på den. Och det var faktiskt för bara någon månad sedan så frågade jag honom, förstod du nu vad jag menar? Då sa han faktiskt ja.
Men då är han ju väldigt stolt över dig.
Ja, nej men
det är som du hoppades att du kunde uppfylla.
Ja, jag är så stolt över att ha dem som föräldrar. Just på grund av att de är redo att hänga med i samhället. Redo att lära sig någonting och ta in nya saker. Redo att acceptera och följa med för att fortsätta leva framåt och inte bara ruta in sig i nej, så ska det vara och vara en del utav oss i vårat liv. Och det liksom, jag tycker det är väldigt häftigt just från vad de kommer ifrån och vad de har fått lära sig rätt eller fel och också även folk runt omkring dem. Så att ja, men, de är fina.
Och nu är du så härligt rörd.
Ja, nej, men jag så fort jag bara pratar om mina föräldrar, speciellt min mamma, så vi kan bara titta på varandra så börjar vi gråta. Mm. De har ju varit så en otrolig trygghet för en hela tiden och även när det var krig och när man fick springa ner i källaren och man hörde bomber. Alltså bara mammas famn gjorde ju liksom att man kände så här, det är ingenting som kan skada mig. Och jag tror någonstans liksom, när man kommer till ett helt främmande land så är det enda du har, det är din mamma, din pappa och nu i mitt fall då mina syskon. Det var den tryggheten jag hade. Och jag tror har man liksom haft det så och fått vara med om vissa saker så blir det väldigt, man blir väldigt bondad med dem.
Du hade en grej till.
Vad?
En rosa elefant.
Ja, den rosa elefanten.
Ja.
Den är så fin. Så hade den så här, så när man vek upp öronen så var det blommigt tyg i.
Roy Fares, vad härligt att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Hemligheter. När jag var liten så älskade jag boken Jättehemligt. Den var blå och innehöll spännande saker. Berättelser om sånt som man inte alltid pratade om. Och sen kom fortsättningen i den röda boken, Världshemligt. Och Barbro Lindgren som skrivit om var alltid mitt i prick. Bladen brinner heter den tredje och sista boken i serien. Och nu hade jag, precis som de i boken, hunnit bli tonåring. Jag skrev mycket när jag var liten, men hade inget lås på min dagbok. Trots att det som stod där i var hemligt. Precis som Roy Fares levde jag i många år med en hemlighet om vem som var jag. Fast den var inte hemlig för mina närmaste. Däremot så undvek jag ständigt journalisters nyfikna frågor om mitt privatliv och jag har faktiskt aldrig berättat om min sexualitet offentligt. Så den dag som en skvallertidning valde att publicera paparazzibilder på mig och min dåvarande flickvän så gick världen under. Det gjorde den ju inte såklart, men det gungade. Och det är rejält. Jag har liksom Roy Fares velat höra till. Inte vara annorlunda. Utan velat vara som alla andra. En hemlighet kan ju vara en fasad. Något man byggt upp för att skydda sig själv från det som finns utanför. Men kanske behöver man den här fasaden. I alla fall tills den dag då man är säker och trygg i sig själv. Så har det i alla fall varit för mig. Och så är det bitvis fortfarande. Det spelar ju ingen roll hur många som godkänner dig om du inte godkänt dig själv. Jag och Jesper var ute på promenad häromdagen och då såg jag henne sitta där på en bänk och kände att henne ska vi ha. Så jag slog mig ner under eken bredvid Anna.
Jag bor på Folkungagatan i den där lägenheten som vi bara drömde om. Och ja, men den har ju allt. Det är, när man kommer ut på gatan så är det ett sabla folkliv. Det är människor av alla olika sorter. De är inte likadana allihopa utan de ser olika ut. Och de har olika förutsättningar och det syns också. Och det är det, jag älskar det med det här stället.
Men var bodde du innan?
Mörby. Köpte en lägenhet där när jag skilde mig. Fantastisk lägenhet i någon sån här 60-tals miljonprogram med utsikt över hela stan. Så den var jättefin, men dötråkigt. Man kom utanför porten så var det pensionärer. Men den är sålt nu, så att det är skönt.
Men du, hur är det att ha blivit sambo?
Jo, men det är ju jättemysigt. Den man jag har träffat nu, han är perfekt. Det vill säga att han är helt galen och alldeles bohemisk och alldeles stökig. Och det är precis det jag ville ha. Jag kommer ifrån en relation med en väldigt low-key person. Och jag är väldigt på gång hela tiden. Så det blev väldigt tråkigt efter ett tag. Så jag ville ha någon som kunde vara high-key tillsammans med mig. Och det har jag nu hittat.
Det är väl ändå ganska smärtsamt att gå igenom en skilsmässa?
Absolut. Jag brukar säga att I went to hell and back. Så, nej, men det var ett helvete. Det var det, verkligen. Och det var ju jag som gick ut genom dörren. Jag sa, nu tar jag inte det här längre, nu går jag. Hej då. Så att först hade jag jättemycket skuldkänslor. Och sen så visste jag inte riktigt vad jag ville. Och sen bygga upp allting på nytt också. Det tar tid, alltså emotionellt, i relationer med andra. Skapa sin egen plats igen på något sätt. Det är jobbigt. Jag gick ju i terapi där ett tag efter skilsmässan. Och någonstans så ingick jag ett avtal med mig själv. Att jag ska bejaka istället för att överväga om det är rätt eller fel. Jag ska bara göra.
Men det var liksom det fanns ingen anledning till att du gick, annat än att du kände att du ville ha din frihet på ett annat sätt.
Alltså, min exman var alkoholiserad då, och han själv medicinerade någon slags utmattningsdepression med alkohol, och det där blev en ond spiral som inte funkade så bra. Det var därför jag gick, för jag sa det, om du inte söker hjälp så går jag. Och sen gick jag.
Ja, det är ju inte så jäkla lätt heller att göra. Med någon som man verkligen älskar. För man vill ju försöka hjälpa den personen så långt som möjligt.
Precis, jag försökte få det att fungera i 7 år kanske. Innan jag tänkte att nej, nu. Jag insåg ju att bara det faktum att jag var kvar gjorde ju att han inte tog sig själv i nacken. Men nu har han gjort det. Det är han som har köpt min lägenhet i Mörby. För att han har sålt våra ruiner, alltså vårt hus i Täby.
Och det låter ju nästan som ni är vänner fortfarande.
Ja, nej, men alltså jag har aldrig varit ovän med honom. Det var bara att han slutade fungera som människa och jag insåg att jag var ett av skälen. Därför att jag gjorde allt. Och så länge jag gjorde allt behövde han inte ta tag i något.
Mm. Kloka ord.
Ja, det tog ett tag att komma på dem. Jag har fnulat på det där länge, kan man säga.
Det där är ju din hund. Hur länge har hon varit med då?
Jo, men alltså det där är ju vårt skilsmässobarn. Du vet, det där, vi skaffar ett barn till eller vi renoverar köket så blir det bra. Därför att han är jägare och kom hem efter en jakthelg. Och så säger han till mig att jag har blivit kär och hon är alldeles hårig. Och då var det en av jägarna som var med i det gänget som hade en sån här med sig. Och jag har alltid velat ha hund. Och han hade alltid sagt så här: nej, det går inte. Vi ska till jobbet och vi har inte tid med det. Så att jag nosade genast upp en uppfödare. Och tingade en valp i en kull där. Men han kunde ju inte förmå sig att engagera sig i projektet. Så det är jag som har tränat henne. Jag har lagt ner massor med pengar och tid. Och så tog jag jägarexamen på kuppen också. För att det var ju lika bra om jag hade jakthund. Ja. Och så kom jag ihåg när jag hade avlagt jägarexamen. Så ringde jag och berättade. Men jag klarade skytteprovet och allt sånt där. Och då säger han så här: ja, inte ens det fick man ha för sig själv. Du förstår varför jag gick? Ja.
Vad är din relation till hemligheter?
Det är väldigt intressant att du frågar det. Därför att medan jag fortfarande var gift så var jag otroligt skicklig på att ordna fasaden. Alltså vårt hem var perfekt. Jag bygger och snickrar gärna. Jag slipade och målade och renoverade köket och byggde verandor och köpte trämöbler och planterade. Och det var så perfekt. Så jävla snyggt. Därför att det var ju helt krackelerat inuti. Och sen så till slut så kände jag så här, nej, men jag pallar inte. Jag kan inte hantera det här längre. Jag orkar inte. Så jag kommer ihåg att jag satt på jobbet och jag mådde så jävla dåligt. Det var precis innan jag gick hemifrån. Så bara sa jag till min kollega, jag sitter i ett arbetsrum med 4 kollegor och den här kollegan som sitter mitt emot mig vid sitt skrivbord, och så sa jag så här: nej, det här går inte. Det är sånt helvete hemma och jag mår så jävla dåligt. Och så berättade jag. Och det stödet som jag fick av mina kollegor, det var helt otroligt. Jag blev så imponerad. Och det var så viktigt för mig just då. Och då någonstans så sa jag också att herregud, alla dessa hemligheter som människor går runt och bär på och bara trycker undan för att det ska se så bra ut. Och man mår så jävla dåligt av det. Så att jag sa det flera gånger då till min dåvarande man, men nu ex-man, att nej, jag tänker inte hålla käften om saker och ting, för han sa någonting och att ja, men du behöver ju inte prata med den och den om att det är så här och så här. Varför inte det? Jag har rätt. Det är ju min information också. Det är ju mitt liv, det är min upplevelse. Jag får berätta om vad jag vill. Ingen annan som bestämmer för mig vad jag ska hålla tyst om. Så att jag gillar inte hemligheter på det sättet. När man ska täcka över någonting och upprätthålla någonting som är en fasad. Sen kan man ha spännande hemligheter, det är ju en annan sak liksom. Kärlekshemligheter och sånt där.
Mm. Men har du hemligheter i ditt liv som du vet att det där kommer du aldrig att berätta för någon, inte ens för mig?
Om jag har hemligheter? Ja, det kan nog faktiskt vara så att jag har vissa saker som jag har haft svårt att till och med säga till min terapeut. Det är inte så allvarliga grejer egentligen, men nej, jo, ja, det har jag nog. Ja.
Och de får förbli just det, hemligheter. Vill du se vad jag hittar på annars så kan du följa mig på min hemsida lottabromé.com eller på Facebook Lotta Bromé Official. Och så finns också Bredvid Bromé på Instagram. Tack för att du lyssnar. Men du, vad gör din sambo när du fyller år? Vågar han göra en tårta och komma in på morgonen och sjunga eller?
Nej, inte riktigt. Det blir väldigt mycket glass och bär.
Alltså.
Men det är ju alltid det där när folk bjuder hem en på middag. Så blir de alltid så himla nojiga. Men alltså, man är ju inte, jag är inte jättekräsen. Det är inte så att jag sitter som på dessertmästarna när man är hemma hos folk på middag.
Bara nästan då?
Bara nästan. Ja, fan tänkte de där med den här crème brûlée.